lektion nummer 20 och det är dag nummer 20, 28. Och vi fortsätter med befrielse ett slag till. Jag nämnde i slutet på förra lektionen att man alltså ibland hamnar i såna här utmanande akuta situationer. Och när så sker så är det väl i regel därför att personen i fråga har kommit på något sätt i närheten av Guds ljus. När vi läste om Jesus i synagogan här, så var det ju när Jesus kom till synagogan som det plötsligt brakade loss. Den här karen hade säkert gått i synagogan många gånger och hållit sig i skinnet så att säga. Men plötsligt så är Jesus där. Och så blir det så att säga omvändelse på gång. Därför att plötsligt så ser ju den här karen att oj, här är det något annat. Här är det liv. Och andemakterna som då vet att nu ligger de risigt till, så sätter de igång och bråkar. För att om möjligt liksom avleda uppmärksamheten bort ifrån Jesus. Och det är så mycket det spelet går ut på när man själv står där. Och har den här personen framför sig som kanske är våldsam och kanske gör saker. Hela tiden går spelet ut på att försöka dra din uppmärksamhet bort ifrån Jesus. Om du bara har det klart för dig så är så mycket vunnet. Därför att då kan du behålla så att säga sundhet och balans i det som sker. Vi var ju inne på detta förra veckan, att syndafallet skadar så mycket bara att människan slutade att se på Jesus och började se på sig själv. Och det är verkligen något man upptäcker i de här situationerna, att det är det spelet går ut på, att man ska börja se på sig själv. Man ska förledas till att börja gapa och skrika. Man ska förledas att tänka att klarar jag nu av det här eller klarar jag inte av det här? Svaret är du klarar naturligtvis inte av det. Det har du aldrig gjort och det kommer du aldrig göra. Så du kan slappna av. Svaret på frågan är nej. Du klarar inte av det. Men nästa fråga är, klarar Jesus av det här? Det är lika obetingat ja. Och då får det vara din förtröstan. Alltså att du aldrig börjar se på dig själv. Utan att du hela tiden har klart för dig att nu ska vi tala om Jesus. Vi ska nämna Jesu namn. Inte som en trollformel som du måste skrika ut för att liksom i din osäkerhet här visa nu att nu är det i alla fall jag som är något. Utan det här fungerar lika bra om du är lågmäld. Och tar det lugnt. Och som jag sa precis i slutet på förra timmen. Om du plötsligt får kontakt med personen själv. Och det märker man. Det är så tydligt. Det går liksom med någon sorts flip-flop-mekanism. Att plötsligt så är det personen som talar. Och plötsligt ändras röst och ansiktsuttryck och beteende och alltihop. Och det är andemakten som har tagit över. Men när du får tag i personen själv. Så är du genast där. Och försöker leda honom till att åkalla Jesu namn. Och det är så lustigt, då ser man detta omedelbart hur svårt det är att få Jesu namn över läpparna. Och personerna försöker alltid att formulera om den här lilla bönen. Du bara ber dem säga, Jesus hjälp mig fri. Och då jag kan inte säga det. Jag kan inte säga det där namn. Nej, jag kan inte. Och så kommer då önskan, kan jag inte säga det på något annat sätt? Jag vill bli fri eller någonting sånt där. Nej, du måste ha Jesu namn med. Och det får man vara lite energisk med om man har möjlighet. För att när personen liksom säger Jesus hjälp mig, så kommer man in i en helt annan auktoritet. Därför att då är det inte du som utifrån kommer och försöker att möblera om i den människans liv. Utan du har den människan som din bundsförvant. Då är ni plötsligt två. Och vad två kommer överens att bedja om, det ska de få. Det blir en helt annan skjuts på det hela, en helt annan auktoritet. Det går mycket fortare och mycket lättare. Och vi ska ha klart för oss när vi jobbar med de här situationerna att den person man ska befria upplever ofta en väldig förnedring. att på det här sättet kopplas in och ur och plötsligt när man kopplas tillbaka så att säga och blir sig själv igen och ser att möblerna står lite på hullan och buller in i rummet. Det upplever många väldigt, väldigt pinsamt. Och det är alltså skonsammare om man på olika sätt kan samarbeta med människan själv till hans frigörelse. En annan sånt här trick som andemakterna väldigt gärna kör med, det är att öppna konversation. Och det låter sig många luras till. Ditt mål och din avsikt med det som sker, det ska vara detta att nu ska vi bara prata om Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hela tiden Jesus i centrum. Andemakterna försöker hela tiden få det att snacka om något annat. Och många blir ju väldigt köttsligt intresserade. Det här gäller att ha köttet under kontroll. Därför att det känns ju väldigt intressant. Här står man plötsligt och snackar med en andemakt. Och man får för sig, man har kanske läst lite böcker, att man ska fråga andemakten om det ena eller det andra. Hur många är ni? Och hur har ni det? Och hur känns det? Och så här. Och man sätter igång och snackar med andemakterna. Va? Ska man aldrig göra. Du förstår, de pratar inte med dig för att hjälpa dig. Utan de pratar med dig för att vila bort dig. Och de är mycket duktigare på det här än vad du tror. Utan det finns en enda sak som du i Jesu namn ska begära att de ska tala om. Och det är deras namn. Ingenting annat. Absolut inget. Hela tiden ska du befalla dem att tiga med undantag för detta. Att de i Jesu namn ska säga vad de heter. För namnet är personligheten. Och det finner man erfarenhetsmässigt. Precis som när Jesus möter den här mannen i Gadarenernas land. Han frågar, vad heter ni? Vad heter du, säger han till anden. Vi heter Legio för vi är många, säger han. Och många var. En hel legion, det var ju 6000 pers på den tiden. Och undra på att mannen mådde dåligt, menar jag. Men det var ju okulta andemakter. Han levde på begravningsplatser och kyrkogårdar och sånt där och satt och slet i kedjor och sånt. Dyrkade förfädernas andra sekt och sånt där. Men detta ska man vara på hugget med. Att fråga efter namnet. För får man veta namnet går det som regel mycket lättare att sen befalla anden att komma ut. Halva slaget är vunnet när man vet vad anden heter. Och där kan man gå lite genvägar. Man kan se väldigt mycket på personens sätt att bete sig, ansiktsuttryck, miner, repliker och så vidare. Vad den ande heter som just nu så att säga är framme i bildskärmen. Därför att en ande av högmod kan man ju känna igen liksom en ande av självfördömelse. Och en ande av hat, det förvrider ansiktet på ett speciellt sätt. Om man inte får veta andens namn men man ser en hatfull person framför sig så får man säga till att du ande av hat och vrede, jag befaller dig Jesu namn försvinna. Har man inte ett kunskapens ord får man på det sättet lite grann pröva sig fram. Ett annat sånt här knep är detta att andemakterna vill gärna locka oss till att bli empiriker. Vad är det för någonting? Jo, att utgå från erfarenheter. Och det är en mycket smal väg. En sytråd över en avgrund. En svart sytråd över en mörk avgrund. Därför att om du börjar jobba efter dina erfarenheter så kommer på något sätt ändå Jesusgestalten i skymundan. Det blir du och dina erfarenheter och du glider över från livets träd till kunskapens träd. Och det här har jag också sett i operation vid många tillfällen. och sett hur lurigt det här är. För det är lätt gjort att man gör den erfarenheten att man har ett eller annat handgrepp eller knep eller röstläge för sig eller något, och då skriker demonerna till och väsnas lite grann, och då tänker man, åh, nu mår de pyton när jag gör så där, alltså gör jag så där. Och efter ett tag så blir man så knepfixerad och så handgreppsupptagen så Jesus är totalt bortglömd. Och de har uppmuntrat dig till att göra så. Allt går ut på att du ökar avståndet mellan Jesus och dig. Det är hela tiden det spelet går ut på. Så knepfixerad och erfarenhetsupptagen får du inte bli i onödan. Erfarenheter i den här branschen måste på olika sätt vägas och mätas mycket noga. Och så långt sig göra låter jämföras med bibelordet. Ett annat knep som man råkar ut för ibland, om vi nu ska tala om knep här från andemakternas sida, det är att när man, och det kan hända ett vanligt själavårdssamtal, när man närmar sig den springande punkten så somnar personen. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång. Plötsligt så tycker man att nu är vi ju, har vi verkligen grytan kokande där, och så sitter personen och sover. Och så tänker man, var det inte intressantare än så här? Och då är det så här att det är ett knep ifrån andemakterna. Man kopplar ur personen. Plötsligt sitter han där försänkt i djup sömn. Och man ruskar i honom och säger vakna. Och man tittar upp och ser lite grogg ut och säger, ja, det är nog bäst jag går hem. Jag tackar för det. Nu när vi äntligen närmade oss problemet så går han hem. Och det är en fint. Istället när personen slocknar på det där sättet så ska du lägga händerna på honom. Inte för att skaka i honom utan för att skaka i andemakterna. Och då bara säger du, i Jesu namn befaller jag denna person att vara vaken. Vaknar han. Det är aldrig några problem. Sätter han plötsligt, tittar upp, vad hände, säger han. Ja, du slocknade av lite grann, men du vaknade visst igen, säger man då, och så kör man vidare. Och då är det så här att om personen är väldigt halvhjärtad i sin önskan att bli fri, så tycks andemakten ha väldigt lätt för att koppla ur personen på det där sättet till att slockna av. Så att personer som både vill och inte vill har lättare för att somna under ett samtal än personer som verkligen vill bli fria. Ja, den fortsätter att höra. Men så långt jag kan förstå, nu är vi inne på erfarenheter här. Fast när jag varnar för erfarenheter. Så de gånger jag har råkat ut för det här har det alltid sedan visat sig att personen var väldigt halvhjärtad och egentligen ville på något sätt slippa undan att tränga vidare in i det vi höll på att tränga in i. Och då har du inte personen med dig, och då är det genast mycket svårare. Den här lilla episoden som står omtalad i Markus 9 kapitel, den ger ju anledning till många reflektioner, och det är väl inte alla man får svar på, men den är ju begrundansvärd verkligen, där Jesus kommer ner från förklaringsberget. Markus 9, och vi börjar läsa i 17 versen. Och en man i folkhopen svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som är besatt av en stum ande. Och var helst denne får fatt i honom kastar han omkull honom, och fradgan står gossen om munnen, och han gnisslar med tänderna och blir så som livlös. Nu bad jag dina lärjungar att de skulle driva ut honom, men de förmådde det icke. Då svarade han dem och sa, o du otrogna släkte, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag härda ut med er? För honom till mig. Och de förde honom till Jesus, och strax då han fick se Jesus slet och ryckte anden honom, och han föll ner på jorden och vältrade sig under det att fradgan stod honom om munnen. Jesus frågade då hans fader, hur länge har det varit så med honom? Han svarade, allt sedan han var ett litet barn. Och det har ofta hänt att han har kastat honom en i elden, en i vattnet för att förgöra honom. Men om du förmår något så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sa Jesus till honom, om jag förmår, säger du. Allt förmår den som tror. Strax ropade gossens fader och sa, jag tror, hjälp min otro. Men när Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade han den orena anden strängt och sa till honom, du stumma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom inte mer in i honom. Då skriade han och slet och ryckte gossen svårt och for ut, och gossen blev så som död så att folket menade att han verkligen var död. Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom, och han stod då upp. När Jesus därefter hade kommit inomhus frågade hans lärjungar honom, då de nu vore alena, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade dem, detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta. Det är ju en målande beskrivning av det vi skulle kalla ett epileptiskt anfall det här. Var och en som har varit med vid ett epileptiskt anfall vet att man ställer sig inte och snackar med anhöriga medan epileptiken i fråga ligger på marken och biter sig i tungan. Utan man kastar sig med gummispaten i hand över den krampande personen och försöker att på olika sätt hjälpa honom igenom anfallet. Och när Jesus gör på ett annat sätt än vi skulle göra, så är det ju alltid så intressant att ställa sig frågan, varför då? Här står han alltså helt cool och snackar med farsan. Medan gossen krampar. Och jag tror att det beror på att här behöver någonting ske av överlåtelsekaraktär. Jag tror det betydde någonting för gossens frihet att pappan säger, jag tror, hjälp min otro. Och nu måste vi ha i bagaget hela denna mödosamma genomgång vi hade förra veckan. Att tro handlar inte om att ha den ena åsikten eller den andra. För åsikten är något ganska sekundärt i förhållande till att ha vilken attityd man har till Kristus. Fadern säger, jag vill tillhöra dig. Jag vill vara trogen emot dig. Jag vill underordna mig dig. Men jag kan inte, hjälp mig att jag underordnar mig dig. Han säger inte till Jesus, ge mig den ena eller andra åsikten om dig, utan hjälp mig att jag med hela min varelse underordnar mig dig. Och när pappan alltså ställer sig i den positionen inför Jesus, så öppnas vägen för Guds kraft in, både i pappan och pojken. Och det överlåtelsemoment som han här i stridens hetta alltså kommer fram till, tror jag är något väldigt viktigt just för att den gossen ska bli fri. Lärjungarna frågar, varför kunde inte vi driva ut honom? Därför att de förstod inte vad som var precis vägen för denne pappa och denna pojken till frihet. Jesus säger, ni måste leva i bön och fasta. Bland annat för att ha kraften, men också för att ha visheten. Att leva så nära Gud att man vet hur man ska tackla varje enskild situation. För här tar ju Jesus tag i den här situationen på ett, tycker vi, fullständigt bakvänt sätt. Och det är därför att han ser hos fadern hur han ska ta just det här problemet. Jag tror det. Och därför måste vi vara klara över att vi inte blir stereotypa i vare sig befrielsetjänst eller själavård. Det är lätt nog att förstå att man inte ska vara stereotyp i själavård. Men att befrielsetjänsten är ändå en del i den stora helheten och lämnar inte heller något utrymme för stereotypa beteende. Utan att man ändå måste veta hur man ska manövrera för att liksom ställa en person på den, i den position där befrielsen är möjlig eller går så lätt som möjligt. Jag tror det är vår kallelse. Och ju mer vi jobbar på det sättet, ju mer kommer vi att undvika alla de olägenheter som stereotypa befrielsetaktiker drar med sig. För befrielsetjänst har kommit mycket i vanrykte beroende på att det har använts så tokigt. En människa säger i församlingen att jag lider av det och det tvånget. Okej, säger alla, det är en ond ande, och så flyger man på vederbörande ska driva ut och så kommer inte ut något. Och sen så överlämnar man då åt den personen att gå och grubbla resten av livet. Ville inte Gud? Kunde inte dem? Var det fel på mig? Räckte inte min tro? Vad var det för någonting? Istället för att man lugnt och försiktigt för individen fram till den position där man bara vet i sin ande att nu är det dags. Det faktum att man förfogar över kraft utesluter ju inte att man också kan sträcka sig till lite vishet. Det är inte vägen med lite vishet. Det är inget hinder, menar jag. Utan underlättar som regel. Kombinationen av vishet och kraft är ofta så underbar i de här sammanhangen. Och vi löses också på ett varmhärtigt sätt ifrån tanken att alla problem ska lösas med andeutdrivning. Låt oss titta lite grann på Lukas 10:e kapitel. Vi läste den texten, vill jag minnas, häromdagen, men nu läser vi den igen. 17-20. Och de 72 kom tillbaka uppfyllda av glädje och sa: Herre, också de onda andarna är oss underdåniga genom ditt namn. Så sa han till dem: Jag såg Satan falla ner från himmelen såsom en djungeld. Se, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han ska inte kunna göra er någon skada. Dock glädjens icke över att andarna är er underdåniga, utan glädjens över att era namn är oss skrivna i himlen. Det finns människor som nu bryter ut den här texten ur Bibelns totalsammanhang och säger: vi har makt att trampa på alla ormar och skorpioner. Så ro hit med alla demoner så ska jag trampa på dem. Så fort som det finns en andemakt i närheten så trampar jag till. För jag har makt att trampa på alla ormar och skorpioner. Men jag menar, då skulle vi ju snabbt kunna stampa ut alla demoner ur skapelsen och så skulle saken vara biff. Men Paulus säger i första Korinthierbrevet 15 att Jesus måste regera tills dess alla fiender är lagda under hans fötter. Sist av alla fiender kommer döden att besegras. Allt kommer att ske i sin tågordning och i sin tid. Och det måste förstås det här istället, inte som kvantitet utan som kvalitet. Att den dag Gud ger dig auktoritet, för det är ju det står i skriften, i grundtext. Jag har gett er auktoritet. Ger Gud klartecken till att du ska befria en människa, så kommer den demonen aldrig kunna stå emot dig. Sen må han heta vad som helst. Biggest in the world, eller smallest in the world, eller lurigast in the world, eller vad som helst. Han kommer inte ändå att kunna stå emot dig, därför att du har ett rema i bagaget. Din auktoritet finns där. Och nu är det dags. Personen står i den positionen att nu ska det befrias. Och du befriar. I Jesu namn. Men det betyder inte att du kan gå in i alla sammanhang och rensa upp och ta auktoritet. Jag blir så trött på alla dessa människor som alltid ska ta auktoritet i alla sammanhang. Det är totalt obibliskt uttryck att ta auktoritet. Man kan ta makt, men man får auktoritet. Har du tänkt på det? Ja. Auktoritet är något man får. Makt är något man tar. Men Bibeln talar om att vi har auktoritet och inte makt.
För den associationen jag fick.
Ja.
Men det är väldigt ofta att man tar nattvarden.
Ja. Ja, man får ta emot. Ja. Och så finns det här en varning i 20:e versen. Och den 20:e versen, den är inte tillskriven för nöjes skull bara, utan den är verkligen viktig. För de 72, de kom tillbaka och var så glada att man kunde tända ljus på dem här. Och det kan man ju i och för sig unna dem. Men Jesus, han sänder ut en liten provballong för att se, vad är det här för en glädje? För det finns en glädje som är väldigt sund i det här sammanhanget och en som är livsfarlig. Och var och en som har med Jesu blods auktoritet befriat en människa vet att den där andra glädjen, den drabbas man av nästan hur man än försöker låta bli. Den där, jag kunde. Ni såg väl på när jag befriade Johansson. De lydde när jag sa till. Jesus säger: gläd er inte över att andarna är er underdåniga. Därför att det är en maktens glädje. Det är en maktens glädje. Och Jesus säger, du har inte makt. Och du ska inte glädja dig som om du hade makt. Utan du har auktoritet. Och därför ska du glädja dig över att ditt namn är skrivet i himlen, inte över att det lyckades. Och det här kan ju tyckas vara hårklyveri, det är inte sant. Men det är det inte. Jag brukar säga så här, halveringstiden är mycket kort på andeutdrivare. Du vet, halveringstid är ju en sån här term som man använder om radioaktiva isotoper. Hur länge de finns kvar, så att säga, i skapelsen. Och detta beror på att det är så väldigt lätt att falla in i glädjen över att andarna är en underdån. Det är Satans stora, stora chans att få det hela att spåra ut. Att få dig att tro att du har makt istället för auktoritet. För ju mer du tror att du har makt, desto mer oberoende blir du av Gud. Desto mer börjar du operera på egen hand och var då säker på att du får en smäll förr eller senare. Och när du börjar operera i egen makt och så att säga ditt namn växer och Jesus namnet krymper, då kommer du också att bli allt mer empirisk, erfarenhetsmässig. En vacker dag så kommer du att finna det att jaha, Pettersson, han blev av med sina demoner när jag skrattade åt djävulen. Djävulen tål tydligen inte att man skrattar åt honom. Alltså ska vi alltid skratta åt djävulen. Och för säkerhets skull ordnar vi med lite skrattgudstjänster och lite stampgudstjänster. För att liksom växa i den här glädjen. I tron att det är den som driver bort andemakten. Oj, 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 vad lätt det här är. Och så infinner sig en självsäkerhet och en hårdhet i människan. En stolthet över att jag har makt över alla demoner. Hit med alla demoner, bara ska ni få se på mig. Det är mycket svårt att stå i en befrielsetjänst och behålla sin mjukhet och ödmjukhet. Det är mycket svårt. Och den korta tid jag har varit med i branschen har jag sett många spåra ur. Alla i riktning mot den här hårdheten och stoltheten och maktfullkomlighet. Detta med att skratta åt djävulen och att liksom tro att man genom sitt eget agerande kan förolämpa djävulen så han går sin väg. Och djävulen kan uppmuntra en genom att göra det. Det ska vi ha klart för oss. Det är det som är så knepigt med allt erfarenhetsmässigt handlande. Djävulen kan alltid belöna en. Han kan låta några andemakter flyga ut ur den människa bara för att oskadliggöra andeutdrivaren. Vi ska slå upp i Judas brev. Och läsa verserna 8 och 9. Dock gör nu också dessa människor på samma sätt förblindade av sina drömmar. Köttet besmittar det, men andevärldens herrar föraktar det och dess härlige smädar det. Icke så Mikael, överängeln, när denne tvistade med djävulen angående Moses kropp dristade han sig inte att över honom uttala någon smädande dom, utan han sade allenast, Herren näpse dig. Alltså. Mikael, ärkeängel, aktade sig noga för att smäda djävul. Och det ska vi också göra. Därför att när vi låter lura oss till att smäda djävulen så har han dragit över oss på sin planhalva. Han har lurat oss till att inte vila i Jesus namnet utan att börja operera med hans metoder. Smädelse tillhör inte Guds rik. Hånflabbet är inte Guds uppfinning. Och vi får inte låta lura oss till att att leva i en glädje över att andarna är oss underdåniga, utan bara detta att våra namn är skrivna i himlen. Om vi liksom måste på olika sätt elda upp vårt kötsliga mod för att gå in i den här kampen, så löper vi sån risk att komma fel. Och när jag nu talar lite grann om varningar och svårigheter i det här, så är det inte för att avskräcka dem av er som verkligen har en kallelse att gå vidare i det här. Utan min önskan är bara att lägga en solid grund att stå på. Att du hela tiden måste komma ihåg detta, att Jesus är allt och du är ingenting. Och att du aldrig får låta på något sätt locka dig eller lura dig till att släppa det här Jesus-perspektivet. Jesus i centrum. För det är det hela spelet går ut på. Och tyvärr är det spelet ofta framgångsrikt där det inte borde vara det. I praktiken vill jag säga så här, att om du i görligaste mån arbetar på att hjälpa en människa fram till överlåtelse och förkrosselse, så kan du sedan tillsäga de andemakter du förstår finns där. Väldigt lugnt och stilla. Du vill bara säga en gång. En auktoritativ befallning ska inte behöva upprepas i det oändliga. När du har personen med på din sida och ni är överens, så ska det räcka med en tillsägelse. Det ska hända saker. Och vare sig effekten blir omedelbart märkbar eller inte, så är det ändå så att andemakterna försvinner. Vi är ofta ute efter den här väldigt dramatiska befrielsen då folk hostar och spyr i papperspåsar och sånt här. För det har vi läst om i böcker, och då tror vi att då blir man av med en ande. Det är på det sättet man blir av med en ande. Men de kan försvinna så lugnt och stilla så ingen människa märkte när det skedde. Och det blir så när personen som varit drabbad av andemakten är med på noterna och verkligen lämnar ut sitt liv på ett djupare sätt till Gud. Då sker befrielsen ofta totalt omärkt. Blir det så att man tilltalar en andemakt, man märker plötsligt att nu börjar det spritta och hoppa i personen, då vet man att där fanns det en delad håg. Jag kommer ihåg ett samtal jag hade för ett tag sedan där vi kom fram till en gemensam ståndpunkt. Och jag la händerna på personen och bad över en rad saker som vi säkert var överens om fanns i den människans liv. Sen hade jag bara under samtalet liksom iakttagit att det fanns väldigt mycket självömkan också. Men tiden var lite knapp och jag hade inte pratat så mycket med personen om självömkan. Och jag bara sa till självömkan att försvinna. Då hoppade till i stolen så här. Va? Därför att det, där var vi inte riktigt överens. Och så fort vi inte är det så blir det lite rassel i leden. Om du jobbar på det sättet så jobbar du med största möjliga säkerhetsmarginal. Och det är också så att då är Jesus som mest i centrum också för dig själv. Och det är så viktigt för att du ska kunna behålla din mjukhet. Vi kommer i okkultismens tidevarv, som jag sagt förut, att bli mer och mer sysselsatta inom den här branschen. På något sätt är det väl så här med människor som söker okulta erfarenheter och upplevelser, att det är att på ett alldeles speciellt medvetet sätt bryta mot Guds vilja. Det är dock första budet man bryter emot. Och därför blir det ofta mera dramatik i praktiken när man ska hjälpa människor som har varit alltför involverade i okulta ting. än det blir om man bara ska lösa människor ifrån andemakter som kanske kommit in via förnedring och bitterhet och besvikelse och allting annat sånt här. Jag har en liten bok i kyrkohistoria där hemma om den första kristna tiden, som citerar ett brev av biskopen av Rom någon gång på 200-talet. Där han talar om vad han har för befattningshavare i sin församling. Det var si och så många presbyter och si och så många av ditton och datten. Den största posten av befattningshavare i församlingen var några och 50 personer som kallades för dörrvaktare och andeutdrivare. Ostiarier och exorcister. Om det var 53 stycken eller någonting sånt där. Det var nödvändigt. Därför att människor som kom till tro och sökte sig till församlingen måste befrias. Annars kunde man inte ha dem där. Det dröjer kanske inte så hemskt länge för vi är där igen. Och tänk om detta finge bli mer av den, vad ska vi säga, utbildning och den det missionärerna hade med sig i bagaget. Jag har haft så mycket själavård med missionärer som varit ute i bussen och de har suttit där på sin missionsstation och delat ut penicillintabletter. Utanför sitter en medicinman och dunkar på sina trummor dagen lång och man tycker att ja, det är ju lite sanitär olägenhet att han sitter där och dunkar. Men de kan inte förstå varför de får sån huvudvärk och varför de blir så illamående, varför de blir så arga på varandra och varför ingenting funkar och till sist så smäller de av och åker hem och behöver själavård. Han satt ju där och förbannade dem, det är ju inte konstigt. Man är så ljuvligt omedveten om andlig krigföring och andemakternas inverkan. Vi skickar folk rätt ut i den andliga striden och lär dem allt utom andlig strid. Om jag nu får spetsa till det hela lite grann. Och därför är det kanske inte alltid så konstigt att vi måste hålla de nya kyrkorna under armarna decennium efter decennium. När Paulus däremot kunde vara 3 veckor i Thessalonika och åka därifrån och så var det en bra församling på honom. Som han aldrig sen behövde understödja med pengar eller hjälp. Han skrev lite brev dit och så här och några av hans medarbetare var där och hälsade på ibland. Men bara liksom för att kolla läget och se att allt funkade som det skulle. En sån skillnad. Halleluja. Vi måste lära oss att strida mot ondskans andemakter och ändå måste vi lära oss att aldrig bli demonupptagna. Bli inte demonupptagen. Var Kristus upptagen eller Jesus upptagen kanske skulle säga. Se inte demoner runt varenda hörn och husknut. Ha ändå klart för dig att det är de du kämpar emot. Men medan du kämpar har du hela tiden blicken på Jesus, trons hövding och fullkomnare, inte på fienden. Det är ett bakvänt sätt att kriga det här. I denna världen krigar man genom att sikta på fienden. I andevärlden krigar du genom att sikta på Jesus. Det är så. Glöm inte det. Hela spelet går ut på att du ska bli demonupptagen och att du ska bli stolt. Då är spelet förlorat. Även om du kommer att till synes skörda många framgångar. Därför att du själv går sönder undan för undan. Det är mycket enkelt det här. Reglerna är mycket raka och handfasta. De är inte svåra att komma ihåg. Ändå är vi så lätta att lura. Vi behöver människor som går in i befrielsetjänst. Vi kommer att behöva det desperat i framtiden om okkultismen växer som den gör nu. Och som sagt, det här är inte svåra saker. Om bara Kristus verkligen får vara i centrum. För när man kommer in i stridens hetta, då testas det vad Jesus betyder för oss individuellt. Den saken är helt klar. Det räcker inte med att använda diverse trollformler. Jesus namn och tala om blodet och allt möjligt sånt här. Och samtidigt låta sig lockas en åt det ena hållet, en åt det andra. Utan du söker blodets beskydd för att hela tiden ha Jesus i centrum av ditt liv.